Men igen, Joma, du måste väl ändå känna som jag att det har gått så otroligt upp och ner, och engagemanget för det här kriget hos omvärlden går från den ena dagen till den andra, och sen händer någonting i en annan del av världen som pockar på uppmärksamhet och sådär. På tidslinjen över det här kriget, tror du fortfarande att det här kan vara ett skifte vi ser när vi tittar tillbaka på det här senare?
Ja, men jag tänker att det nog inte är omöjligt ändå. Dels för att det här kriget har gått så långt, för att behandlingen av civilbefolkningen i Gaza är någonting alldeles, ja, som vi inte har sett sedan andra världskriget i princip. Så att, ja, det kan nog vara någonting som består faktiskt. Jag tror inte det är omöjligt. Däremot säger jag inte att det innebär att kriget tar slut imorgon bara därför, även om det görs försök till fredsförhandling eller vapenvilleförhandlingar hela tiden som ännu inte lyckats.
Tack för att du var med, Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet, och Johan Mattias Sommarström, en av radiokorrespondenterna Mellanöstern. Producent idag var Alexandra Sandels, Maria Stillberg har skött tekniken, Olle Wiberg heter jag. Tack för att ni lyssnade till oss.
Där är Sveriges Radio P1, klockan är 19.
Här är Ekot. Det kan bli strejk inom Systembolaget från den 10 juni. Fackförbundet Unionen och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har inte kommit överens om ett nytt kollektivavtal, och nu varslar facket om strejk. Martin Westfeldt är Unionens förhandlingschef.
Frågorna här handlar ju om övertidsersättning för de deltidsanställda och arbetstidsförkortning. De frågor som vi har drivit och driver på alla områden. Och det har då inte gått att nå fram till en överenskommelse. Och på Systembolaget är det också så att många arbetar deltid. Så att frågan om övertidsersättning är särskilt viktig här.
Det här gäller ju inte butiker utan huvudkontoret och depåer och sådär. Men vilken effekt tror du att det här kommer få för alkoholkonsumenterna?
Ja, men det är ju ett kraftfullt varsel vi lägger, och det kommer ju innebära att det inte kommer komma ut varor, alltså alkohol, till butikerna.
I ett pressmeddelande säger Svensk Handels förhandlingschef Ola Axelsson att de beklagar att unionen väljer den här vägen i förhandlingarna. Viktor Schmidt är presschef vid Svensk Handel.
Nej, men precis som på alla andra avtalsområden så ska vi ju teckna ett avtal på märket. Det vill säga på samma kostnadsnivå som övriga arbetsmarknaden. Och vi kan ju konstatera att i det här fallet har vi och unionen inte nått samsyn kring hur det kan uppnås. Och det är därför opartiska medlare nu får komma in och göra en bedömning av detta.
Reportrar Anders Hjelmin och Mariana Benjamin Sir. Den man som greps i Liverpool igår kväll efter att en bil kört in i en folkmassa misstänks nu för mordförsök, vårdslöshet i trafik och för att ha kört drogpåverkad. Händelsen skedde i samband med ett fotbollsfirande, och enligt engelsk polis så skadades 65 personer, varav 50 har fått sjukhusvård. 11 är kvar på sjukhus. Deras tillstånd beskrivs som stabilt. Och här i Sverige så ger regeringen nu en rad myndigheter i uppdrag att intensifiera arbetet mot organiserad brottslighet inom välfärden. Över 60 000 personer som kan kopplas till gängkriminalitet ska granskas på individnivå för att rensa ut dem ur välfärden. Myndighetsbeslut och utbetalningar ska kontrolleras och omprövas, tillstånd kan återkallas och verksamheter som bedrivs av oseriösa aktörer ska stängas ned enligt regeringen. Och två personer har anhållits efter att ett spädbarn hittats dött i en bostad i Skellefteå kommun under gårdagen. Fallet utreds som misstänkt grovt vållande till annans död. De två anhållna är skäligen misstänkta, vilket är den lägre misstankegraden. Ekot, Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Klockan har blivit lite mer än 7 på kvällen, och det är dags för en återutsändning av vårt lite längre kulturprogram. Vi har 55 minuter från Malmö, serverade av Lisa Wall.
Det här är tisdagens P1-kultur. Det sista som gjorde sitt skapande liv, vad visar det? Idag ska vi höra en av svensk nutida musiks portaltonsättare, Sven David Sandströms sista stycke. Och så hör vi en essä där sjukdomen tar ett liv allt för tidigt, men där hjälpen finns i orden och litteraturen. Vi ska gå på teater i Kalmar för att våga se allt det där som faktiskt är underbart. Men vi börjar i krigets bilder och hur man väljer bland dem. P1 Kultur heter programmet. Jag heter Lisa Wall. Det är svårt att undvika bilder av krig just nu. Från till exempel Gaza och Ukraina så ser vi byggnader i ruiner. Drabbade bakifrån ser vi ofta i nyhetsmedia. I mitt sociala medieflöde ser jag istället brutala bilder från samma ställen. Ofta närbilder där tittar skadade barn mig rakt i ögonen. Och det kan kännas som vi är mellan två olika bilder av krig just nu. Det ena osensurerade flödet på sociala medier och det andra kurerade, som lite på avstånd i traditionell media. Men vad gör de här olika versionerna av krigets verklighet med oss? Finns där en bild som är mer sann än den andra och håller glappet mellan versionerna på att minska? I en studio i Stockholm så finns Maria Nilsson, professor i journalistik vid institutionen för mediestudier på Stockholms universitet. Välkommen till P1 Kultur.
Tack så mycket.
Du har forskat på fotojournalistik och etik. Kan du beskriva det här glappet mellan nyhetsmedier och sociala medier?
Ja, och det handlar ju till en stor del faktiskt om etik och andra saker också. Men det är precis som du beskrev här inledningsvis, så är det här virala bildflödet på sociala medier där det finns allting från personliga berättelser på TikTok till bilder, närbilder på kriser och skadade i konflikter, trafikolyckor, till desinformation och misinformation. Och många gånger är de bild, som du säger, de är väldigt starka, liksom de är väldigt grafiska kanske. Men många gånger också så finns det kanske inte information om vem som är avsändaren, så det finns också en osäkerhet kring var de här bilderna kommer ifrån och vad de handlar om. Inte alltid, men många gånger. Och sen har vi då den journalistiska som också har ett bildflöde där redaktionerna, det ska man ju komma ihåg, väljer ju från ett stort bildflöde också varje dag med byråbilder. Och då är det de journalistiska rutinerna och den professionella hållningen som man går efter. Det är nyhetsvärde, bilden ska berätta någonting om en händelse. Och sen är det ju också de pressetiska reglerna som vi har nu, där det står bland annat att man ska vara varsam med bilder och undvika att publicera sånt som kan kränka en persons integritet. Så det är väl lite den spänningen där kring just hur mycket och vad man ska visa och vad som är ett nyhetsvärde och vad som också är kanske de här etiska frågorna.
Så men hur påverkar den här skillnaden, det här glappet då oss som mediekonsumenter?
Ja. Ja, det gör ju att det kan ju kännas som man har, om man följer sociala medier och sen också nyhetsmedier det kurerade, att det kan kännas som det är två helt olika händelser faktiskt. Man kommer mycket närmare i sociala medier, det gör man ju verkligen. Sen finns det ju också, ska man säga, att det finns ju skillnader i nyhetsmedier också, till exempel etermedier, och sen har vi också kanske ser det olika ut i olika länder, till exempel om det är ett land som är krigförande, så kan man kanske medierna där, eller land som är drabbat av krig, visar mer. Det händer på plats. Så det är de dimensionerna också. Men det är verkligen, kan kännas som att det är två olika berättelser som vi får.
Du nämner de pressetiska reglerna, men kan resultatet av de reglerna bli att vi som konsumenter får ett krig light, liksom?
Ja, det kan ju kännas som det. Och det, där tycker jag det är lite svårt att generalisera. Men om man ser liksom som exempel då, så har vi ju, det finns ju då vissa händelser när det bryter igenom, där man kan se, som till exempel Aftonbladet nu, som visar de här bilderna från Gaza av barn som drabbas och skadas och dödas. Eller när DN då publicerade på första sidan bilder från Butcha när det massakern där avslöjades, att det då bryter igenom. Och då ser vi ju att nyhetsmedierna har ju också de vissa bilder som är professionella bilder då, som visar mer. Och då är det ju, det vet ju inte läsaren eller tittaren eller lyssnaren hur man har resonerat på redaktionerna. Vad är det som gör att man då väljer att just i den här händelsen, det här behöver vi visa, för det här är så pass viktigt att folk, för folk att så att säga konfronteras med det här för tittarna eller läsarna hemma.
Men kan man prata om trovärdighet i de här sammanhangen också? Jag tänker, vad gör det med trovärdigheten att det blir två olika bilder?
Ja, alltså, jag skulle säga också, jag skulle vilja vända på det lite och säga att jag vet inte om det alltid är trovärdighet det vi får på sociala medier heller. Va? För att en del av det är ju också att visst att det kan vara väldigt explicita bilder, men det är klart att det visar oss krigets effekt och hur de som drabbas, hur fruktansvärt kriget är. Men sen handlar det ju också om sammanhanget kring händelsen. Till exempel, jag kan ta ett exempel från en studie jag gjorde nyligen om hur redaktionerna jobbade med visualiseringen, bevakning av Ukraina. Och då var det en person jag pratade med på redaktion som menade på att det finns också just den här, kanske den här pressetiska reglerna gör ibland att ledningen kanske är lite försiktigare, men att människor som jobbar då på desken och som har bildflödet många gånger känner att de skulle kunna visa mer. Och ibland gör man ju också så att man går ut och faktiskt berättar för läsarna eller tittarna vad är det som gör att vi inte publicerar eller publicerar de här bilderna. Jag tror också att en del av det är just det här med desinformation. Att vet vi tillräckligt mycket om omständigheterna kring den här bilden? Till exempel Donald Trump hade ju nyligen visat bilder från Sydafrika som sades visa de här som han menar då på den omvända rasismen och hur vita då var liksom offer för en attack. Och det visade sig att den bilden var ju taget i ett helt annat sammanhang. Så den dimensionen finns också.
Så vad tror du att den här bilden av kriget är på väg? Ser du en riktning i det här? Kommer glappet att minska eller öka?
Jag tror att alltså, nyhetsmedien, eftersom vi har nu allmänheten, vi alla har tillgång till sociala medier, vi har tillgång från rapportering från plats, från medborgare som skickar ut information och bilder. Och det är ju redaktionerna medvetna om, så jag tror de som jag har pratat med på redaktionerna pratar mycket om trovärdighet faktiskt. Hur gör vi för att visa på att vi är transparenta i vår bevakning? Kan vi vara på plats? Det var en redaktör som sa det. Då kan vi visa mer, för då har vi omständigheterna, vi kan berätta en story kring det och det finns liksom en etik i det. Men, så jag tror att man... Att det finns en medvetenhet om att allmänheten vet mycket mer om vad som pågår än kanske innan det digitala också. Så att, om det kommer förändras, jag vet inte. Det är, forskning har också visat att det här med den här gatekeepen, att redaktioner som Grindvak är ju också, den finns kvar, den har inte försvunnit.
Tack så mycket Maria Nilsson, professor i journalistik vid institutionen för mediestudier på Stockholms universitet. Och din senaste bok heter Visual Journalism and Verification at War. Ja, kanske är det lite extra svårt att se det som är vackert i världen just nu. Kan kulturen hjälpa till där? Vi ska byta ämne här i P1 Kultur nu till teater, för Byteatern i Kalmar sätter upp en interaktiv monologföreställning som heter Allt som är underbart. Det är en pjäs som handlar om ett ganska tungt ämne, men huvudrollen är en lång lista med underbarheter. Fantastiska saker som gör livet värt att leva och som Kalmarborna själva har fått vara med och skapa. P1 Kulturs reporter Johanna Olofsson har mött regissören Josefin Ankarberg och skådespelaren Agnes Forstenberg.
Det är den 9 november 1992. Det är mörkt och det är sent. Alla de andra barnen har blivit hämtade för länge sedan. Till slut kommer pappa körandes. Jag tänkte be dig vara pappan, om det går bra. Ja, vad bra. Du kan ta det lugnt, du behöver inte göra så mycket.
Repetitionen av pjäsen Allt som är underbart pågår för fullt när jag anländer till Byteatern som ligger i området Barlastholmen i Kalmar.
Josefin.
Hej Johanna.
Regissör.
Trevligt.
Hej. Agnes heter jag.
Hej Johanna.
Okej, välkommen hit.
Tack så mycket.
Regissören Josefin Ankarberg ger skådespelaren Agnes Forstenberg instruktioner.
Vi tänker nu att din publik... Pappan i publiken sitter där då.
Ja.
Och att då,
och inte har en stol bredvid sig.
Nej, exakt. Utan nej. Det sitter folk bredvid.
Jag behöver hämta en.
Du behöver hämta en stol.
Den livsbejakande titeln till trots handlar Allt som är underbart om något så mörkt som vad ett barn till en självmordsbenägen förälder har för överlevnadsmekanismer.
När mamma fick syn på mig på sjukhuset så sa hon inte hon. Så jag gick och satte mig bredvid en cool kvinna i väntrummet. Och hon gav mig någonting att äta.
Godis.
Godis.
Man får följa då en berättare. Hon har inget uttalat namn, utan hon kallas berättaren. Från det att hon är
barn, eller hon återberättar hur hon som sjuåring blev körd till sjukhuset av sin pappa där mamman var, för hon har gjort ett självmordsförsök. Och det den här flickan gör då är att hon börjar göra en lista på allt som är underbart i världen.
Alltså jag vet inte exakt var jag kom på idén till listan, men det var här bredvid den coola kvinnan som jag började skriva ner den.
Enkel, vacker, är min vals.
Och sen får vi följa henne genom tonåren och hur mamman då gör ett till försök som hon också överlever. Och då är hon tonåring, berättar den, och fortsätter på den här listan, och då med ett annat perspektiv. Mamman, vad förstår, är inte så mottaglig för det här, så det är också en hennes kamp med på något sätt att så här, ja, men jag vill bara att mamma ska fatta eller se de här underbara sakerna.
Just den dag, den vackra dag jag glädde mig, säga vi.
Pjäsen, som innefattar en hel del jazzklassiker, är en interaktiv monologföreställning. Och under dagens repetitioner får ljudtekniken, kommunikatören, en byteaterns skådespelare och undertecknad agera publik och därmed statister.
1.
Glass.
2.
Vattenkrig.
3.
Får vara uppe efter läggdags och se på tv.
4.
Socker med ränder.
5.
Simhallen.
6.
Super Mario.
7.
Folk som ramlar på dask.
Allt som är underbart är skriven av britten Duncan Macmillan, bearbetad av Johnny Donahoe och översatt till svenska av Björn Lönner. Pjäsen har spelats flitigt i bland annat USA och England och även i Sverige, men det här är första gången den sätts upp i Kalmar.
Jag kunde reglerna. Om den här kvinnan sjöng...
Jag vet en dejlig rosa.
Då kunde jag gå in i rummet. Om det var musik man kunde dansa till, då kunde jag också gå in, men jag löpte risken att bli kramad och snurrad i hans stol. Om det var musik när ingen sjöng, då betydde det att pappa arbetade. Och då kunde jag gå in, men bara om jag var tyst.
Manuset till pjäsen har ett plastiskt förhållande till var den spelas, och inför repetitionsstart gick byteatern därför ut med en uppmaning till Kalmarborna om att komma in med sina förslag på vad de anser vara underbart.
Listan växer och till slut så är det ju liksom 1 miljon, och där behövde vi hjälp, och då med scenografen Ebba Forstenberg, att få liksom helt enkelt material till allt detta.
Flera av förslagen på underbarheter har införlivats i pjäsen, bland annat...
Stressen över att hitta den perfekta julklappen och sen pirret man känner när man ser personen öppna paketet och man vet hur glad den kommer bli. Och den var från en Kalmarbor som hade skickat in. Ofta tycker jag de här bidragen vi har sett, att man får den där, just det, att man kan känna igen. Att de är så där små liksom ögonblicksbilder ur någons liv, men som man också själv kan, så här, ja, den där känslan vet jag.
När jag hittar ett underbart rött nystangarn på second hand och kan virka ett hjärta som man kan glädja hur många som helst med.
Att det bästa kanske inte hänt än.
Väskor med väldigt specifika fack där väldigt specifika saker får plats.
Att jordnötssås finns.
Att vara deltagare i en studie mot Alzheimer och få höra att EU har godkänt en bromsmedicin.
Koder som fungerar.
Och så här säger några Kalmarbor som jag möter på stan om vad de tycker är underbart.
Att jag får ha hälsan i behåll och min familj och alla. Det är underbart.
Vad är ditt namn?
Laila.
Tony.
Tony.
Det är väl trevligt med Kalmar, mycket vacker stad, soligt och ja.
Våren, solen, värmen, ja, när det är lugnt och still och inte krig i världen. Det är väl de sakerna som är viktiga. Anneli, Ekelin.
Vara med människor. Det är väl det. Jag kommer inte på någonting just nu.
Vad heter du?
Jag är William.
Till slut kom mamma hem från sjukhuset. Och vid det laget var listan 8 sidor lång. Och det var 314 saker på den. Jag la den på hennes huvudkudde med överskriften Allt som är underbart.
Ja, vi ska inte kanske avslöja för mycket, men den här listan kommer i sin liksom fysiska form på något sätt in på scen. Och då ska ju det alltså vara 1 miljon saker på den här listan. Och så vi har ju verkligen behövt liksom fylla på med grejer.
Hur många förslag på underbara saker har ni fått in från Kalmarborna?
Ja, det är allra minst 300 har jag hört. Och jag hoppas att det fortsätter ticka in. Och man kan ju också lämna bidrag här i foajén och så vidare. Så att, och vi ska ju helst upp till ungefär 1 miljon. Så det är bara att fortsätta skicka in. Ja.
Och Kalmarborna har inte bara involverats i skapandet av den långa listan på underbarheter i pjäsen. Utan även under föreställningen kommer publiken att spela en central roll. Publiksätena är uppställda i en hästskoformation och i mitten av golvet ett bord och några stolar i grälla färger.
För mycket av föreställningen är ju interaktiv, där publiken spelar med på olika sätt.
Vi hade ju provpublik igår kväll när vi spelade 2/3 av pjäsen. Så att det är väl att vi fortfarande håller på att utvärdera det lite. Vad tar vi med oss från den där träffen och så? Mm. Och det är ju bland annat hur otroligt svårt det är att som skådespelare liksom hålla linjen, om man säger. För att jag är van när jag gör en föreställning, då liksom den texten säger jag när jag är här, sen gör jag det. Alltså jag har ju min räls, jag har ju en väldig kontroll över det jag gör. Mm. Kanske är lite perfektionist också. Och här så är det ju hela tiden nya ansikten, nya medspelare. Mm. Som jag sa igår, att jag måste vara min egen dramaturg samtidigt. Mm. Nej, vi stryker det skämtet, nu går vi vidare dit. Så det pågår liksom i huvudet samtidigt som jag spelar.
Nej, men vi brukar inte alltid ha att man tar in provpublik så tidigt också. Vi hade redan förra veckan, då hade vi repeterat 2 veckor. Och just att du bara ställer dig och bara repar inför folk och med folk är också... Ja, men som du säger, att din hjärna är på högvarv verkligen, att det är både, men också att vi behöver dem så tidigt. Vi kan inte riktigt gå vidare om vi inte får ta in den här publiken och se hur reagerar de då.
För vissa av oss är den där interaktiviteten något skrämmande, men Josefin försäkrar att publiken inte har något att oroa sig för.
Jag tror att ibland ordet improvisation kan skrämma lite folk om man tror att man kanske ska bli utsatt för någonting eller hitta på någonting själv och så. Och så är det ju inte, utan man blir väldigt guidad som publik av Agnes hela tiden och av formen. Det är väldigt tydligt. Och de allra flesta får på sin höjd en lapp där de ska läsa en liten del av den här listan då.
Alltså när det har hänt något riktigt hemskt så är det som om kroppen vet det innan hjärnan gör det. En överlevnadsmekanism. Stresshormon och kortisol som flödar genom hela systemet. Det är som om en fallucka öppnas under den. Fly eller fäkta eller stå så still man kan. Jag stod så still jag kunde.
Trots att allt som är underbart handlar om ett så tungt ämne som självmord, så ger den långa listan på underbarheter hopp om livet. Och den har gett regissören Josefin en ny syn på världen.
Ja, jag känner att jag har den där blicken nu på omgivningen och just det där, ser de här sakerna, att jag är som att jag går och funderar på min egen lista hela tiden, och det gör mig mer uppmärksam på de små guldkornen i tillvaron. Vi behöver samla sån energi för att orka. Man vill kunna ta in omvärlden och vad som händer, men man måste också ha sin energi och sin omsorg om sig själv och sina nära och kära.
Är det viktigt i en tid vi lever som nu att prata om vad som är underbart?
Ja, jag tror det. Vi pratade om det senast nu i morse, jag och Josefin. Att det är ju en ganska deppig tid. Och det är lätt att bli cynisk eller orolig eller ganska olycklig. Beroende på vad man tar in av omvärlden. Och man kan också få en ganska... Jag tänker på födslotalen som är så låga. Det är klimatet. Det är liksom, man känner bara en spänning i hela samhällsklimatet. Det är väl att hitta någon slags balans mellan det. Att nu pratar jag för mig själv, att kunna blicka utåt och sen samtidigt bara så här, njuta av min kaffekopp på morgonen, som är det bästa jag vet. Att kunna liksom, ja, njuta av det där lilla och ändå vara en del av samhället är ju en utmaning som jag tror många kämpar med.
Reporter Johanna Olofsson. Premiär för Allt som är underbart är på lördag på Byteatern i Kalmar. Nu ska det handla om konst och hemliga sällskap på Kuba. Den uppmärksammade kubanska konstnären Belkis Ayón vigde nästan hela sin konstnärsgärning åt att skapa konst om det mystiska brödraskapet Abacua. Och nu visas hennes verk för första gången i Norden på Bildmuseet i Umeå. P1-kulturs Joakim Silverdahl kliver in bland gigantiska tryckkonstverk som föreställer människor utan munnar.
Då ska vi se, var ska vi ta oss in här någonstans?
Vi går in här, i mörkret här.
Ja, det är lite dov belysning.
Ja.
De är väldigt stora, de här verken.
Ja, här så visar vi verket av Belkis Ayón där hon har satt ihop flera delar av tryckta ark till riktigt stora verk. Det största här i utställningen är faktiskt 3 gånger 2,5 meter.
Längs de mörkröda väggarna tornar de upp sig mystiska människogestalter i grått, vitt och svart. Bildkonst sprängfylld av mytologiska symboler från det hemliga kubanska sällskapet Abacua. Figurerna har nästan inga ansiktsdrag, men ögon har de faktiskt. Ögon som stirrar på oss. Kurator Britta Täljedal.
Ögonen iakttar, uttrycker skräck, förvåning, misstänksamhet, oro. Mycket uttrycksfulla, men resten av anledningsdragen finns ju inte. Och det blir också extra skrämmande uttryck. Det,
man kan... att alla har en mask nästan på något sätt. Ja, eller de är täckta med någonting.
Ja, men precis. Ibland är det vita ögon med en svart iris. Ibland är det svarta ögon med en vit iris. Ibland, som här, så är det bara stirrande, kritvita ögon som lyser i det svarta.
En sak som det här påminner mig så mycket om nu, kommer jag på, det är ju den här filmen Eyes Wide Shut av Stanley Kubrick.
Password, sir.
För David.
Det är väldigt obehagligt när den här huvudpersonen snubblar in på den här maskeradriten som pågår. Och det är ju lite av det här hemliga sällskapets känsla i de här bilderna. Känns nästan som plockat ur en sån mörk, ganska otäck miljö.
Absolut, man får ju såna associationer, som sagt, att de döljer sina anledningsdrag. Man kan ju inte känna igen dem, de är ju anonyma, de döljer sig ju på det här sättet.
Redan i tonåren började den kubanska konstnären Belkis Ayón skapa konst om det hemliga sällskapet Abacua. Ett afrokubanskt brödraskap med mystiska riter och en mytologi som både färgats av afrikanska religioner och katolicismen. Ett exempel från myterna som Ayón återvänder till gång på gång i sina konstverk är prinsessan Sikan. Hon liknar Eva från Gamla testamentet, en kvinna som av misstag fångar en helig fisk och på det sättet avslöjar den heliga rösten som bara ska få höras av män. Därför måste hon offras. Sikans inre kamp och motsägelsefulla känslor av styrka och svaghet går igen i många av konstverken i utställningen på Bildmuseet.
Ska vi titta på det här? Så i det här verket från 1991, den här kolografin, så kan man se Sikan sittande på en tronliknande stol. Den heliga fisken Tantse, ett emblem, finns där uppe på stolen. Hon håller ett kärl i sitt knä som är då kalibassen, med vilken hon av misstag råkade fånga den heliga fisken Tantse. Och så kan man se här att hennes kropp är delvis täckt av fiskfjäll som symboliserar då den heliga kraften som överfördes till Sikan när hon råkade fånga fisken. En orm slingrar sig ner för hennes ena axel, och ormen är ju en symbol som finns både inom kristendomen och inom Abakuas mytologi. För det är ju så i Belkisayons verk att hela tiden så återkommer symboler både från kristendom och från Abakua, så att det är fullt med symboler i de här verken.
How many years have you been doing this?
This technique?
Maybe 10 years.
Det här är en av de få inspelningarna där vi kan höra Belkisayons röst. Hon visar sin studio i Havanna där hon levde och verkade. Tekniken hon använde för att skapa sin konst kallas kolografi. Det är en slags grafisk tryckteknik där hon använder hemgjorda tryckplåtar och en gammaldags tryckpress. På Bildmuseet får besökarna se henne arbeta med ett av sina senare verk i ett videoklipp.
Handdriven tryckpress verkligen. Det ser ut som det går ganska tungt också.
Alltså det är ett väldigt fysiskt jobb ändå.
Ja, oja. Många konstnärer anlitar folk som trycker åt den. Men hon vill göra allting själv. Ha kontroll på hela processen från start till slut.
Inte mycket är känt om varför. Men Belkisayon valde att ta sitt liv 1999 vid 32 års ålder. I senare delen av sin karriär började hon till viss del att frångå Abakua som tema och skapade verk som kan tolkas som mer personliga. I utställningen finns några exempel från den serien.
Med titlar som Släpp ut mig. Här kan du se det här verket. Om man tittar nära så ser man ett kvinnoansikte och händer. Så man anar att den här personen försöker ta sig ut. Den är instängd bland eldsflammor.
Det är som att händerna försöker pressa sig ut ur bilden. Ja, ser ut som.
Det är som att hon sitter precis instängd i en burk här. Eller, med ett skräck i ögonen, tänker man sig.
Väldigt mörkt känsla över på hela den här bilden.
Ja, och det här verket, Trakasserier. Här ser man ju inte så mycket av den här gestalten, men det är ändå en mänsklig gestalt som verkar också vara helt instängd, innesluten här.
Håller en hand för ansiktet och det är andra händer som pekar mot den här gestalten.
Det finns flera händer här, kanske händer som förföljer och kanske händer som försöker skydda. Det vet vi inte riktigt.
Men det allra mesta i utställningen utgår ändå från den mystiska sekten på Kuba. Och med den som utgångspunkt framträder många lager att fördjupa sig i för den som vill, berättar Britta Täljedal.
Det är klart att man kan ju tolka in en massa. Man kan läsa de här bilderna i flera lager. Naturligtvis tolkningar av Abakuas mytologi. Man kanske kan tolka Kubas historia, den politiska situationen under 90-talet när bilderna är gjorda. Feministiska läsningar kan man möjligen göra och hennes eget psyke. Men det är ju faktiskt så att man behöver ju egentligen inte läsa någonting när man kommer in i den här utställningen, därför att verken talar så starkt för sig själva.
Precis den upplevelsen hade Bildmuseets chef och konstnärliga ledare Katarina Pierre första gången hon såg Belkisayons verk på ett museum i Madrid 2022.
Och jag blev helt knockad när jag kom in där, alltså rent fysiskt, därför att bilderna var så otroligt starka. Så att det kände att det ungefär som när man går på en musikkonsert och känner basen bulta i kroppen. Men det här var en bas som bultade utifrån bilderna, det visuella. Det var så otroligt starkt visuellt språk som fångade mig. Trots att jag inte visste vad det handlade om, så var det så otroligt starkt intryck.
När jag tittar mig runt här bara i rummet så ser jag också att det inte är jättemycket text som beskriver vad vi ser. Det finns på några enstaka ställen så här. Är det något man vill behålla, så att man vill behålla den här känslan av att kanske inte riktigt förstå allt när man ser det?
Jag tänker att riktigt bra konst kanske inte måste förklaras till att börja med, utan den ska upplevas först och främst. Och personligen så tycker jag att det som är riktigt intressant konst är ju det som har ett starkt uttryck, men som också då har ett intressant innehåll. Och det tycker jag också att Belkisayon har. Hennes bilder handlar ju om mytologi, religion, trosföreställningar, världsbilder. Och det kände jag är otroligt intressant att prata om, särskilt idag kanske. Därför att jag funderar väldigt mycket på det här, varför vi kategoriserar vissa trosföreställningar som myter och vissa som religion och vissa som ideologi, politisk ideologi, när allt egentligen handlar om världsbilder, hur vi ser på världen och oss själva och sociala hierarkier. Så det kände jag var en spännande utgångspunkt att prata om.
Det säger Bildmuseets chef och konstnärliga ledare Katarina Pierre. Reporter var Joakim Silverdahl. Och utställningen med Belkis Ajons konst kan du se på Bildmuseet i Umeå till och med den 23 november. När tonsättaren Sven David Sandström gick bort 2019, då var han en av de största i svensk musikhistoria. Han skrev över 600 verk med enorm bredd, kör, kammarmusik, opera, musik för scen. Och sista stycket han skrev, det kommer på skiva först nu. På fredag släpps Sonnets of Darkness and Love. Och det är märkligt, egensinnigt och otroligt vackert. Med den väldigt annorlunda sättningen kör, sångsolist och trombon. Och var hittar man en solist som kan både sjunga och spela trombon? Stycket är specialskrivet för mannen med den röda trombonen, Nils Landgren, svensk jazzmusiks nestor.
Väldigt annorlunda. Det är ingenting jag någonsin har gjort innan. I began to cry and you were laughing. Det var nog så att en dansk som heter Mogens Dahl, som är körledare och dirigent. Han är själv trombonist också, eller har varit det. Och han pratade med kompositören Sven David Sandström om att skriva ett verk. Och han tyckte, eller föreslog, att jag skulle vara med. Och det tyckte Sven David, ja men det är roligt, sa han. Eller han sa det är roligt, sa han, för han var från Norrköping. Bara trombon, min sång och en kör. Inga andra instrument.
Hur tänkte du då att det skulle låta? Kunde du föreställa dig?
Nej, jag hade ingen aning. Jag visste ju, jag kände Sven David lite grann. Men jag visste att han skrev tonalt, även fast han skrev sexstämmigt. Och jag visste att han skrev väldigt, väldigt bra. Så jag kände att wow, det här måste jag ju få göra. Och sen så sa han en dag, ja nu är jag klar. Så skickade han alltihopa och sen dog han. Så jag hann aldrig diskutera någonting med honom, alltså det han hade skrivit. Mm. Utan jag fick förhålla mig till det som han hade gjort. Och så fick jag försöka räkna ut hur han hade tänkt sig det.
Och sen fick jag hjälp utav... Vad var det för frågor som dök upp där?
Ja, liksom? Men till exempel, måste jag spela precis som det står? Hur ska jag fixa att ta de här tonerna ifall det händer någonting med kören, om de sjunker lite grann eller sådär, då kommer jag få problem. För att det funkar liksom inte att korrigera hur som helst när man befinner sig mitt emellan två tonarter, så att säga. Så jag fick...
Som trombonen och kören, menar du?
Ja, precis. Mm. Och, det var och så var det jättesvårt skrivet.
Och det är ju så naket
ja,
också.
Ja, det är väldigt naket. Och det är lika så när jag sjunger, så är det ju... Ja, det är ju, det är som sagt, det är bara vi. När det funkar, då känns det som man bara svävar. Och med de här vackra melodierna som David har skrivit. My dove in the clefts of the rocks, till exempel. Det är otroligt fina låtar han har gjort.
Thank you.
han sa någon gång så här, ja, Nisse, han är konstig. Det låter ju lite konstigt när han sjunger, men det är bra ändå. Och han har nog rätt i det.
Men hur har du själv tänkt på din röst liksom? För jag tänker att man... Det blir ju också tydligare när man möter en sån här stor flock av röster som är så vana att intonera ihop. Mm. Och sen ställa din röst mot den då, din konstiga röst.
Ja.
Hur tänker du på din röst i det här sammanhanget?
Jag tänker på min röst som att ja, det är så här jag sjunger, så då gör jag så. För det är ju ingen idé att försöka förställa sig och göra någonting som jag inte kan. Utan försöka göra det så naturligt som det någonsin går. Mm. Och försöka att inte berätta någonting förutom det som texten är. Det känns som en väldigt bra kontrast till kören, så som de sjunger och det sätt jag sjunger på.
Det hörs att du är en lyssnande musikant. Det hörs att du intonerar med kören, den här My Dove.
Mm.
Alltså det finns ett ställe där som får mig helt att tappa andan, ärligt talat. Det är precis innan du plockar upp trombonen och du har någon så här och så kommer kören med det här ackordet som bygger och sen liksom svajar lite. Det är otroligt snyggt.
Jag har känt mig lyft utav kören hela tiden och väldigt uppmuntrad att göra just så som jag gör och inte vara någon annan person, utan jag får vara mig själv helt enkelt.
Vad tog du med dig från jazzen in i det här klassiska stycket?
Från början tog jag inte med mig så mycket, jag försökte ta med så lite som möjligt först, men sen pratade jag med Sven Davids änka, Ann-Marie Lysell. Och hon sa, ska du inte försöka och vara lite mer dig själv? Sa hon. Och då tänkte jag att du har rätt, det är klart jag ska. För hon sa, det tror jag sen David skulle tycka var bra. Då började jag försöka göra mig fri från det sätt jag hade lärt mig stycket på. Och försöka istället hitta en egen dialekt i det. Så det tog faktiskt ett tag. Har en lite jazzigare ton, ett lite jazzigare anslag när jag spelar. Och jag har ju en klassisk utbildning. Och när jag får noter framför mig som man tror ska vara klassiskt inom citationstecken, då slår den mekanismen till. Och så försöker jag göra det så.
Du blir lite rakare i ryggen.
Lite rakare i ryggen. Mm, och det är ju bra att vara rak i ryggen. Men om det påverkar spelet negativt, då får jag böja mig lite igen.
Var det svårt?
Oerhört svårt. Det ska ju låta lätt. Och kören har ju en jättestor roll, för stycket är ju långt och de sjunger ju väldigt mycket själva. Men för mig så var det svårt, för det är ett ovant tonspråk. Det är väldigt stora intervall ibland, och jag har ju en stor solodel själv också. Och sen ligger det väldigt högt ibland. Och det är väldigt filigran, så att det gäller att inte missa helt enkelt. Och det är lätt att det liksom blir en liten flärp här och där, och det vill jag ju inte att det ska bli. Utan jag vill att det ska vara helt rent och det ska vara avspänt och allt sånt. Och det tar sin tid. Men jag tycker att vi fick till det faktiskt. Your desire.
Det här att det blev Sven David Sandströms sista stycke, det lägger någon slags extra tyngd på det. Hur känner du?
Ja, det gör det, för att han hade ju så mycket mer att skriva. Han skrev ju extremt intensivt under sin sista tid. Han skrev ju mycket mer musik än det här. Stora verk. Jag tror han skrev jämt. Det var hans sätt att leva på. Och samtidigt så var han en oerhört humoristisk, varm, rolig människa. Jag tror han hade många sidor som jag kanske inte lärde känna. Men när jag spelar och sjunger hans musik så känner jag att ja, men han nickar lite där uppe och säger att ja, det är konstigt men det är bra också.
Hur skulle du beskriva hans röst som tonsättare i det här stycket?
Ja, om jag nu, jag är inte speciellt troende av mig, men jag skulle kalla den för gudomlig. I den meningen att han har en sån oerhörd andlighet i sitt sätt att skriva, tycker jag. Det behöver man ju inte vara speciellt religiös för att vara andlig.
Andlig hur?
Ja, alltså, jag, det bara känns att det finns någonting i hans musik som uppstår i rummet. Någonting som känns som att det finns någonting mer än det som vi känner till. Så känner jag det. Det är bara tråkigt att Sven David aldrig fick höra det och kunna säga: du, det var ingen vidare du.
Tack så mycket, Nisse Landgren.
Tack ska du ha.
Nils Landgren, trombon och sång tillsammans med radiokören i det som blev Sven David Sandströms sista komposition, Sonnets of Darkness and Love. Den finns ute på fredag. Nu är det dags för OBS och en mycket speciell essä som skrevs i livets sista timmar. Kåre Moberg var utbildningsforskare och statistiker. Men när han drabbades av obotlig cancer så var det skönlitteraturen och filosofin som hjälpte honom att förstå. Bland det sista han gjorde innan han avled den 16 april i år, det var att skriva färdigt en essä där han med hjälp av författarna Rebecca Solnit och Jorge Luis Borges reflekterar över sjukdomen som labyrint eller irrgång. Skådespelaren Erik Borgeke har läst in essän.
Xiangse, en av daoismens största tänkare, hade en dröm. Han drömde att han var en fjäril. När han vaknade funderade han över om det var han, som människa, som drömt att han var en fjäril. Eller om det nu är fjärilen som drömmer om att han är människa. Jag får kalla kårar av den tanken. Den har något feberaktigt och jagat över sig. Med skräckblandad förtjusning tänker jag: kan man gå mer vilse än så här? Jag tror att denna rädsla för att vara vilse kommer sig av att jag har en mycket begränsad rumslig föreställningsförmåga. Om någon försöker beskriva till exempel ett torg eller en lägenhet eller ge mig en vägbeskrivning så ville jag bort mig redan efter den andra meningen. Detta har gett mig ett mycket dåligt lokalsinne. Om jag lämnar en plats och gör två eller tre svängar så blir jag osäker på om jag hittar tillbaka. Sen jag fick veta att jag lider av obotlig cancer och att jag är tvingad att leva med en mycket begränsad tidshorisont har min frustration över att inte hitta och ständigt vilja bort mig ökat. Om jag tidigare kunde se vilsegåendet som en möjlighet till nya erfarenheter och i bästa fall en möjlighet att vidga mina horisonter, är det nu mer förknippat med existentiell oro. Författaren Rebecca Solnit menar att det är först när vi tillåter oss att vara vilse som vi också gör det möjligt för oss att leva på riktigt. För dagens kontrollmänniskor som stramt vakar över vilken riktning och kurs som deras liv ska hålla är det ofta svårt att verkligen tappa bort sig. Detta begränsar deras horisonter och deras möjligheter att leva på riktigt. Ordet lost har på engelska två betydelser. Vilse och förlorad. I boken Gå vilse, en fälthandbok, skriver Solnit att även om båda innebär kontrollförlust har de ett motsatt förhållande till omvärlden. När vi förlorar något, en sak, ett minne, en vän, så försvinner det ut från vårt synfält eller vår uppfattning och världen blir mindre. När vi istället går vilse så låter vi det obekanta träda fram och världen blir större än vår kunskap om den. Till skillnad från ordet lost, som har en tveeggad betydelse, så finns det i det engelska språket två ord för det som vi på svenska har gett samlingsnamnet labyrint. Labyrinth och maze. I sin förstnämnda betydelse så handlar det om en konstruktion som följer en förutbestämd stig. Den sistnämnda kan mer beskrivas som en irrgång med flera vägval och förgreningar. Redan under antiken fascinerade labyrinter människan och de förekom ofta i myter och i religiösa sammanhang. Under medeltiden blev inomhuslabyrinter vanliga inslag som golvdekorationer i katedraler. De fungerade som symboliska pilgrimsfärder för de som på grund av de rådande omständigheterna inte kunde ta sig till Jerusalem. Trädgårdslabyrinter med sina vilseledande irrvägar, förgreningar och återvändsgränder blev populära som arkitektoniska inslag i slottsträdgårdar under renässansens och barockens Europa. Syftet var att på ett lekfullt och estetiskt tilltalande sätt ge sina gäster möjligheten att bege sig ut på upptäcktsfärd och äventyr. Och att erbjuda dem en utmanande och med något förvirrande och många gånger frustrerande upplevelse. Solnit ser denna utveckling som ett exempel på hur människans relation till vandring har förändrats över tid. Från religiös bot och kontemplation till rekreation och äventyr. Labyrinten, med sin obrutna och utstakade stig, är en inre, meditativ och reflekterande resa. Den mer utmanande och frustrerande irrgången som kräver koncentration och aktivt beslutsfattande symboliserar mer livets komplexitet och existentiell osäkerhet. En som gärna placerar sina läsare i denna komplexa osäkerhet är den argentinske författaren Jorge Luis Borges. I labyrintliknande berättelser vars invecklade omfång sträcker sig bortom mänsklig fattningsförmåga förmedlar han en känsla av tomhet, meningslöshet och vilsenhet. Det kan vara allt från bibliotek där varje tänkbar bok, varje möjlig kombination av bokstäver, ord och meningar existerar till trädgårdar med en uppsjö av vägval och förgreningar. Men där likväl alla valda stigar och verkligheter ändå förekommer samtidigt och parallellt. Som vilsen tonåring imponerades jag dock mest av Borges korta berättelse Asterions hus. Där beskriver Minotauren på Kreta sin labyrint och sitt förhållande till den. Trots att han vet att han har öppningar till omvärlden anser han likväl att den är lika stor som världen. Eller snarare att den är världen. Borges gav mig en oerhört stark, klaustrofobisk och trängd känsla. Genom att beskriva något som var byggt för att stänga in, samtidigt som jag också drabbades av det motsatta, det vill säga en aperofobisk känsla av det oändliga. Labyrinten, som egentligen var en väl avgränsad konstruktion, kändes likväl gränslös när jag reflekterade över de nästintill oändliga kombinationer av stigar som kunde tas. Idag är det inte de oändliga vägvalen, möjligheterna till äventyr och att gå vilse som lockar mig. Trots att min ålder placerar mig mitt i livet då man borde vara öppen för och längta efter något nytt, så är min tidshorisont alltför begränsad för detta. Så varför går jag och tänker på labyrinter och irrgångar? Resor och äventyr i de grekiska myterna påminner ofta till sin struktur antingen om det ena eller det andra. Det gör allvarliga sjukdomar också. Inte sällan beskrivs sjukdomsförlopp som resor där den drabbade är en ofrivillig resenär. Man hoppas på att sjukdomsförloppet ska påminna om Jasons jakt efter guldskinnet och ha en utstakad väg. Att Greklands främsta hjältar följer och hjälper en. Och där självaste skeppet som han reser med assisterar en med hjälpsamma spådomar och förutsägelser. Många allvarliga sjukdomsförlopp påminner dock mer om Odysseus irrfärder. Där en förargad gud kastar ut inte bara patienten utan också dennes ofrivilliga medresenärer på en färd mellan hopp och förtvivlan. Med ständiga kursändringar och nya val. Medan tidshorisonten krymper allt hastigare. Samtidigt som den önskade destinationen, tillfrisknandet, känns allt mer avlägsen. Denna maze är en irrgång med oändliga förgreningar och återvändsgränder. Med mitt dåliga lokalsinne och min förmåga att ständigt villa bort mig önskar jag naturligtvis ett sjukdomsförlopp mer likt labyrintens odelade och förutbestämda stig. De stenar som ligger utlagda för att visa vägen plockar jag dumt nog på mig, vilket tynger ner mig och gör min färd allt mer mödosam. I de stunder som jag känner mig som mest vilsen tänker jag på ett ord som min dotter lärde mig. Någonstans. Det var naturligtvis en felsägning, men jag älskar ordet som hon skapade. Det fokuserar både på tid och rum. Var man än är, vilse på irrfärder eller tryggt vandrande längs en utstakad stig, så är man någonstans, på en bestämd plats, någon gång, på en bestämd tidpunkt. Oavsett om medresenärerna är frivilliga eller ofrivilliga, och om du har fickorna fulla med sten eller med hopp, så är du, hur vilse eller förlorad du än är, någonstans.
Det var Kåre Moberg som skrivit essän som lästes in av skådespelaren Erik Borgeke. P1 Kultur är slut för idag, men lyssna imorgon. Skräckförfattaren Mats Strandberg kommer hit och berättar om en läskig kulturelit och en skräckinjagande skrivkramp. Klockan 1 som vanligt. Producent idag Eskil Krog Larsson, obsproducent Karin Arbsjö, tekniker var Saga Rodrik och jag heter Lisa Wall.
var väl som två sockerbitar ungefär, men nalta platt.
Gåvan, en novell av Stina Stor i uppläsning av Elinor Lindgren.
Och hon hade hela sin bestämda tyngd i ett genomskinligt fodral. Ett pyttelitet, lite tjockt kuvert av plast som passade henne precis.
En lyssnarfavorit ur novellarkivet om en flicka, en familjesönderfall och en speciell present.
Och i andra änden satt väl den där öglan som gick att vippa fram och tillbaka. Sån var hon, guldtackan min.
Novellen i P1 hör du när du vill i appen Sveriges Radio Play. Och hjärtmarkera gärna avsnittet i appen så får du reda på när en ny novell finns att lyssna till.
Det är tisdag kväll. Det här är Sveriges Radio P1 och klockan är nu 20.
Här är Ekot. Idag ställdes flera unga män inför rätta misstänkta för mordplaner i Stockholmsområdet. Huvudpersoner i målet är två rappare och låttexter är en del av åklagare Rasmus Ömans bevisning.
Jag vill peka på vissa rader att vi har droppat kroppar. Om det är någonting vi kommer mot dem.
De två rapparna ingår enligt polisen i olika kriminella konstellationer i södra Stockholmsområdet. Den åtalade i Salem, den andra i Fruängen. Båda sidorna uppges av koppling till olika större nätverk, bland annat Dalen, Foxtrot och Fagersjö-Farsta. Enligt åklagaren har konflikten eldats på i sociala medier och i julas kontaktade rapparen från Salem två utförare, torpeder. Planen var att mörda rapparen från Fruängen, men polisen hade koll. Spanare följde utförarnas resa till en så kallad tryckarlägenhet och där slog man till dagen innan nyårsafton. Totalt 5 personer ställs idag inför rätta här i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Samtliga nekar till brott.
Reporter Simon Andrén. Ryska styrkor uppges nu ha intagit 4 gränsorter i Sumy-regionen i nordöstra Ukraina. Uppgifterna om de ryska anfallen kommer från lokala myndighetspersoner och har inte bekräftats av oberoende källor. Men striderna i området är intensiva. USA:s public service radio NPR går nu till domstol och stämmer Trump-administrationen. NPR anklagar president Trump för att förhindra yttrandefriheten.
Den amerikanska public service-radion NPR har idag lämnat in en stämningsansökan i federal domstol i Washington där man hävdar att Donald Trump bryter mot konstitutionen. Hans beslut om att strypa finansieringen av public service-medierna är ett försök att hindra yttrandefriheten och pressfriheten i USA, hävdar NPR. Dessutom kan hans beslut vara ett brott mot lagar som säger att kongressen ska ha makten över mediefinansieringen. Donald Trump hävdar att de amerikanska public service-medierna är politiskt vinklade och han har därför genom en presidentorder beslutat dra in alla federala medel för både NPR och public service-tv-kanalen PBS. Gina Lindberg, Washington.
I Frankrike har underhuset röstat igenom ett förslag om dödshjälp. Men ännu dröjer det innan förslaget blir lag. Inte förrän underhuset och senaten har enats kan en slutgiltig lag klubbas. Förslaget gäller enbart vuxna som är vid sina sinnens fulla bruk. De behöver lida av en obotlig sjukdom som inom relativt kort tid är livshotande och vars smärta inte kan lindras. Ekot Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Vart kan det vara lämpligt att resa för att utnyttja att vi för närvarande har en stark krona? Ja, det ska vi få veta i Ekonomiakuten alldeles strax. Och så om en halvtimme här ikväll.
Många länder står nu med öppen famn för att välkomna amerikanska forskare som vill lämna Trump-administrationens press på universitetsvärlden. Men vad talar för och emot att de kommer till just Sverige? Hur attraktiva är vi? Hör en jämförelse mellan Sverige och Ohio. och så en amerikansk professor som kom hit för 4 år sedan och som vet vilka utmaningarna är.
Vetenskapsradion med Ylva Karlqvist Warnborg 9:30 ikväll. Nu lämnar jag över till Maja Åström med gäster.
Per, vad spelar mest roll för priset på semesterorten man väljer?
Att det är en generellt sett låg prisnivå i landet, som i östra Europa, och vid Medelhavet till exempel, att man inte åker till de mest exploaterade turistorterna eller huvudstäderna, utan till lite mindre orter, mindre öar och mindre stränder lite långt bort. Då blir det mycket billigare.
Sommaren närmar sig med stormsteg och vi har fått frågor om hur man drar fördel av den starka svenska kronan när man ska boka semestern utomlands. Till min hjälp att svara har jag resejournalisten Per J. Andersson. Hej!
Hejsan!
Och hej Gunnar Harjus, ekonomijournalist på Dagens Industri.
Hej!
Själv heter jag Maja Åström, det här är Ekonomiakuten. Kalle har skrivit till oss, han skriver så här: hej, jag har hört att kronan är stark nu. Vad betyder det för semesterresan? Och vilket land kan man semester i om man vill komma billigt undan? Kan man komma dit med tåg? Och vilken skillnad blir det i pris om man istället flyger? Vår tonåring vill inte flyga, men resten av familjen har inga problem med det, undrar Kalle. Vi börjar med dig Gunnar, vad betyder det att kronan är stark?
Ja, det betyder att du får mer av ganska många andra valutor för dina kronor än vad du skulle fått för ett år sedan eller sådär. Sen så kan man ju säga bara generellt att med så historiska mått med att det är inte så att kronan är urstark på något sätt, utan det är väl snarare så att kronan varit ganska svag de senaste åren och nu börjar den väl lite mer likna någonting som vi har varit vana vid tidigare. Så att, men ja, du får mer euro för dina SEK än vad du fick för ett år sedan.
Per, vilken roll spelar den starkare valutan för vårt semesterresande då?
Ja, men det betyder en del. Men det betyder kanske inte så mycket som man i media ibland vill ge sken av. Alltså, det finns andra faktorer som betyder mer. Finns det en direktflygförbindelse betyder jättemycket att vi åker dit och inte någon annanstans. Och när det gäller då, alltså vad det kostar för oss att vara turister på plats, så spelar det kanske större roll om det är så att säga ett land med generellt sett lägre prisnivå än om de här då kanske 10% som kronan har stärkts i värde nu på några månader. Det betyder inte lika mycket. Mm. Och då spelar det roll till exempel om vi då håller oss i Europa. Östra Europa, Polen, Baltikum är ju liksom nästan halva priset generellt sett jämfört med Sverige och resten av EU. Mm.
Flygpriserna har ju blivit dyrare.
Det har de absolut blivit. Efter pandemin hände någonting kan man säga. Då blev det dyrare. Före pandemin kunde du flyga till Asien för 4-5 tusen kronor. Nu är det snarare 8, 9, 10 tusen kronor. Mm.
Och det gör något med vårt semestrande också? Eller tuggar vi bara i oss det?
Nej, alltså vi reser ju framförallt till Europa. Så att jag menar, utom europeiska resor är en ganska liten del av turistresandet. Så att det är Europa som gäller.
Mm. Vilka länder har fått lite svagare valuta då i förhållande till vår?
Ja, nej, men euroområdet är ju dit vi reser mest. Jag kanske bara kan fylla på det som prisnivåer och sådär. Det är ju så att euroområdet är ju en valutazon, men det är ju olika länder med olika ekonomier och olika prisnivåer. Och det är inte så att de prisnivåerna heller har förändrats som en man, så att säga. Utan det har ju kanske, om man tittar till exempel, så har Italien och Lettland haft ganska låg inflation de senaste åren jämfört med resten av eurozonen. Så att de länderna har blivit jämförbart billigare, eller mindre dyra kanske man ska säga, om man jämför med Sverige och resten av euro och sådär. Annars är ju dollarn är ju under 10 kronor, det var ju rätt länge sedan det var så. Turkiska liran, det är lite kämpigt på kanske ganska många andra sätt som vi kommer till, men den är ju
billig
får man ju säga. Och samma sak med pundet som är under 13, jag minns när det var 16 ett tag. Så att, ja, Storbritannien är också helt okej.
Och vilka har stärkt då Gunnar?
Inte jättemånga, men schweizerfranget har jag lyckats hitta. Det är nu ännu dyrare att åka till Schweiz och det kanske låter som en avlägsen sak för många, men det är faktiskt EM i fotboll för damer i Schweiz i sommar, så att fotbollsturismen dit blir ännu dyrare än vad det skulle
vara. Och bland tågluffare vill jag tillägga, för det är ju ett fantastiskt tågland med enormt vackra bergstågsträckor. Så nästan alla tågluffare vill passera Schweiz. Absolut. Som tur är det så litet så man kan åka förbi det på en dag.
Utan att behöva stanna.
Och se utsikten och så övernattar man i Italien sen.
Exakt, men man köper någonting. Man köper liksom en hamburgare för 300 spänn på tågstation.
Kalle skriver till oss på ekonomiakuten@sverigesradio.se och han vill ha tips på semesterdestinationer där valutan är svagare än den nu starka kronan. Han undrar också om resesätten flyg och tåg. Om vi börjar med flyget, var åker vi, Per?
Jag tänker ett bra exempel är Portugal. Portugal är inte, det är ju dyrare än i östra Europa, men det är, kan man säga, ett av de billigaste medelhavsländerna tillsammans med Grekland och Kroatien. Så att jag tycker Faro, som man kan flyga direkt till från flera ställen, på Algarve, alltså sydkusten i Portugal, är ett bra exempel. Och sen beror det på när man reser. Så att säga, det är där ju, när ska man räkna ut vad det kostar att åka på semester, så är det en större skillnad vad det är för valuta och valutakurser och allting där, när du reser.
Ja, det är det som spelar roll egentligen.
Ja, jag tittar till exempel på flyg Stockholm-Faro nu då. Mm. Så reser jag 3-10 juni och du fattar ju alla att det är precis sista veckan i skolan för de flesta barn. Så är det ganska billigt, då kan du flyga tur och tur för 1500. Vill jag flyga direkt efter skolavslutningen, då kostar det 3 gånger så mycket. Så där är det. Däremot kanske priset på boende inte förändras på grund av att vi har skolavslutning i Sverige. Men jag räknar med att en vecka inne på stränderna, väldigt vackra, breda, djupa stränderna utanför